Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Hockeystudion är tillbaka. Numera lika pålitligt som ett brev från Postnord. Thomas, är det dags att be våra trogna lyssnare om ursäkt för lite svajig leverans de senaste två månaderna?
Ja, men vi har väl haft OS och lite sjukdomar och sådär. Men nu är vi på banan i alla fall. Sen vet jag inte om det är så oerhört stabilt med det där brevföretaget som du pratade om. Då, men vi är väl lite som Karl Malone, delivers all the time.
Ja, jag menar, min tanke var ju att det var opolitligt då från Postnord och att vi är lika opolitliga. Okay. Det var lite det som var liksom andemeningen
i det. Men
det som är positivt är ändå att det är så många som hör av sig och undrar vad vi är någonstans. Och det ger ju oss energi och liksom köra på, måste jag säga. Det...
Man blir ju tårögd här.
Ja, lite så. Kolan,
ja.
Precis från en färsk hockeytorsk. 2-5 mot Avesta.
Ja, precis. Ja, det var tungt. Vi hade chansen. Jag hade ett stolpskott när det var 2-2 i tredje perioden. Men sen gjorde de två snabba mål och sen satte de sista i öppen bur. Så det var lite tråkigt. Men vi har fortfarande bra läge. Det är 4 matcher kvar och vi har chansen att gå upp. Så att det ser väl okej ut ändå.
Svider. Ja,
jag
precis.
Följer Bygda med stort intresse här, Kålan. Men ni mötte något lag i första matchen som jag hade inte den blekaste var det kommer ifrån.
Nej, Lindefallet. Det är uppe i typ Hudik, där någonstans.
Okej.
Okay. Mm. Man får en geografisk utbildning när man spelar i trean. För att det var samma sak med Åkra, hade inte jag någon aning om vart det var. Men det var tydligen Falun, så det var inte så långt härifrån.
Nej. Ja, jag, i alla fall vi, kan vi säga vi i Abris. Håller du tummarna för Bygda?
Ja, absolut. Vilka ska jag annars hålla tummen för? Jag har liksom inga sympatier för några andra, så att jag håller stenhårt på Kolans gäng här. Det är fullt ut.
Ja, vilka härliga supportrar.
Vi har en... Alltså det som var grejen är att jag satt och snickrade på ett litet manus. Det låter ju lite pretentiöst, men någon typ av punkt i alla fall förra veckan. Och jag känner lite grann att det finns en hel del kvar av de punkterna som går att använda. Och det är ju tacksamt på så sätt. Men jag funderar på, Ros, vad brinner du mest för? Vad skulle du vilja börja prata om?
Ja, men nu satt vi och följde här på kvällen Rögle-Frölunda. Och Rögle hade ju greppet några matcher, men nu avgjorde ju precis Frölunda här och vann med 4-3 då i... ja, det var ju förlängningen målet kom. Det är så färskt nu, så det har inte hunnit se in vem som gjorde sista...
Roselli Olsson.
Roselli. Ja, assist på Friberg då efter 20 sekunder i Sallund efter då, eller förlängningen. Annars är det ju liksom Rögle för mig helt fascinerande. Men där är det väl lika bra att jag kanske är lite tyst, för att du har ju hängt ner i Skåne i... När var du i Skåne, Abri, så vad fick du för intryck där av superlaget Rögle?
Ja, jag var ju nere tisdag till fredag blir det då, och såg två Malmö hemmamatcher. Bara Rögle var bortalag i den andra då. Men jag var dessutom, jag hade ju en onsdag lite ledig där, så då tog jag faktiskt en sväng upp till Ängelholm och skulle känna lite på pulsen runt klubben och arenan och nya, de var ju nyligen invigda, den här utbyggda Catena Arena och sådär, och bara få lite känsla av hur det är där uppe och, eller där uppe, men när jag var i Malmö så blev det uppåt i alla fall åka. Och det är ju fascinerande, alltså vilket drag och vilken tro och vilken optimism och som det är runt det där. Alltså jag pratade med klubbdirektör Kock där och man utesluter inte att man är uppe i runt 200 miljoner i omsättning inom några år här med den här nya arenan då och allt som drar med sig. Nej, det är ett otroligt drag där uppe. Vad känner du, Kolan, runt Rögle? Det var väl kanske inget lag som man... Var livrädd att åka möta för 4-5 år sedan kanske?
Nej, absolut. Men det är det som är lite roligt, att man vågar göra en satsning på bröderna Abbott. Man skrev 3-årskontrakt redan från början, vilket man, ja, som motståndare tyckte så här, det där verkar rätt konstigt. De får ju sparken efter första året, sen ska de stå och betala 2 år till. Det är ju otroligt kul att de gör sin grej och det verkligen fungerar. De kommer ju vara en stor makt inom svensk hockey nu ett bra tag framöver, tror jag. De har, som du säger, ny arena, faciliteter, och jag vet ju, de anställer ju folk till höger och vänster på deras juniorlag, på ungdomslag, så att de har nog en väldigt ljus framtid, tror jag, i Rögle, Ängelholm.
Vad tror du, Thomas?
Ja, jag tänkte bara liksom följa upp lite där. Kolan har ju ungar som ska upp på hockeygymnasiet hyfsat snart då. Hur är liksom ranken på HG just nu i Sverige? Hur liksom högt upp ligger Rögle, som du ser det, Kolan?
Nej, men jag tror ju att, jag vet ju, förr så var ju, då var det ju alltid Frölunda som var etta. De fick ju alltid de bästa spelarna. Men jag tror att det där har skiftat lite grann. Att både, vi har ju 3 lag som jag tror är rätt så heta just nu. Det är dels Rögle, men även Växjö och Örebro är ganska het på juniorsidan.
Två raka torsk, Thomas, börjar det bli sån här serieseger-frossa. Det är i så fall, de har ju vunnit sin 90 år nu, Rögle, och de har ju aldrig, ja, de har väl egentligen, ja, jo, de har varit i närheten av vinnare, de har ju 2-3 senaste åren, men de har aldrig vunnit SHL i alla fall. Börjar bli lite frossa?
Ja, jag tyckte de hade den här matchen mot Frölunda i hyfsat grepp där då, men de ledde ju med 3 poäng före Luleå, om jag kollar på en tabell som är uppdaterad nu. Jag ska gå in på Svea Hockey och kolla istället. Den är ju snabbast. Ja,
men det är väl fördel, 4 poäng, men en match mer spelad då. Så att man kan väl säga att det är 1 poäng de Luleå nu lyckas vinna. De har väl Skellefteå och Malmö kvar, tror jag, Luleå faktiskt. Så att det är ganska tufft schema.
Ja, där har vi en uppdaterad tabell, ja, precis. Ja. Så att det står väl lite mellan Rögle och Luleå kanske där om. Och första platsen då. Ja, det kan ju bli Skellefteå också om de tvålar dit. Och de tvålar dit Luleå här på, vad blir det, på tisdag matchen säkert då. Nej, men Rögles resa är ju jättefascinerande. Ja, vi var väl inne på det i förra podden också, att jag menar, på 10 år har de gått till att blivit både bäst i Europa och kanske just nu bäst i Sverige, och man levererar ganska många spelare ut till andra ligor också. Nu kanske inte KHL kommer finnas framöver, men till Nordamerika och sådär, och man är ganska heta bland de här spelarna som vill ta nästa steg, att hamnar jag i Rögle så blir jag bättre som hockeyspelare, och det är man oerhört sugen på, att liksom kunna spela till så och bli, ja, NHL-mässig då. Vi har ju Olofsson från Oskarshamn som hamnar i Rögle nu här, och det blir kul att se, och det är väl också, nu börjar ju slutspelet, nu börjar det roligaste tiden på året. Och det man alltid vill när man bevakar ett slutspel, det är ju att man vill att... Det är ganska tråkigt om du blir Växjö-Skellefteå i final. Hänger du med Abres?
Ja, jag tycker det är lika roligt. Men det berör ju inte lika stor del av landet kanske. Så.
Nej, men jag menar att det är lite roligt när det är ett nytt lag. Hänger du med? Alltså när liksom Skellefteå fick vinna för första gången där... Mm. Eller de vann ju 78, men de fick vinna första gången där. Ja, nu tappar jag årtalet där. De hade ju en session där och var i final om det var 4 eller 5 år i rad. Och så fick de vinna 2 år i rad. Men när Skellefteå fick vinna första gången så tyckte man var jävligt fräscht med Skellefteå. Då var man ju trött på kanske HV71 och Färjestad och sådär. Liksom. Så att det är alltid roligt när det blir ett nytt lag som kliver fram och det blir nya profiler. Alltså det blir nya saker att liksom skriva om och skriva inside Rögle om. Och så vidare. Så att jag hoppas att Rögle finns med hela vägen till final och att det går bra för Rögle.
Vi ska ju säga också att både Mattias Sjögren och Ted Brithén har ju varit utanför laget nu med skador. Då, så att det är klart att det kommer ju att göra dem starkare. Vad jag förstod när jag pratade med dem där nere, så räknar de ju med dem till slutspelet också. Så att det är ju två ganska tunga pjäser som inte har varit med nu. Kolan, när du ser Rögle spela, är det något speciellt du fastnar för? Är det någonting du ser att de gör bättre än många andra eller sådär? Eller hur känner du?
Nej, men jag har inte tittat så jättemycket på Rögle faktiskt. Så jag kan nog inte ge dig ett jättebra svar där. Men jag tycker, när jag ser truppen framförallt, de har ju en otrolig bredd i sitt lag. Och även de spelarna som levererar. De har ju massor med spelare som gör poäng nu. Och och man, framförallt kanske Tambellini, men även en sån som Anton Bengtsson som gör sin bästa säsong någonsin. Det finns hela tiden nya killar som kommer upp när Britén är skadad, men då kliver Anton Bengtsson fram. Och sen har du ju Everberg som är bäst i Europa på att stå framför mål och vinna puckar. Så de har ju en otrolig bredd i sitt lag, och de blev inte sämre heller när Sar kom hem. Så ja, de kommer vara svårslagen i slutspelet, det tror jag.
Det som fascinerar mig är att det är väldigt mycket Skellefteå AIK. Det var ju 13 och 14 som Skellefteå vann SM-gulden. Men att lagbygget påminner mycket om det. Alltså man pratar mycket om de här stjärnorna. Och de har ju de två första kedjorna är ju liksom, det är ju högbetalda superstjärnor. Men tittar man på kedja 3 och kedja 4, det var ju lite så Skellefteå byggde sitt lag. Vi betalar 300 000 till 10 spelare och sen har vi 10 billiga i laget. Och det är lite grann så Rögle liksom bygger, med en tredje kedja med Marco Kasper, Ludvig Larsson, Oskar Ståhl Lyrenäs. Den är inte jättedyr. En fjärde kedja med Adam Edström, Linus Sjödin och Filip Granat, och så var Oliver Ternström där också, va? Så att det är ju, man har ju gjort val att man prioriterar liksom, det jag gillar med truppbygge, att man inte liksom betalar ut jättestora pengar till en fjärde kedja, utan då kan man lägga lite mer krut också på de här första två femmorna i kedjorna. Eller vad man
vill. Tror du inte att det också blir
men
lättare?
Men Ludvig Larsson är ju sådär, Ludvig Larsson är ju så här typiskt också som jag pratade om innan, att han kan gå till 4 eller 5 SHL-klubbar men väljer att gå Rögle. Det kanske är det tuffaste valet med tanke på konkurrensen då. Nu har han gjort det jättebra i tredje kedjan där med Marco och Ståhl Lyrenäs. Men det är ju ett sånt bevis på att det går bra om man hamnar till Rögle. Man får förtroende, man får spela och blir man värvad dit så blir man inte satt på liksom avbyta bänken.
Men det känns inte som att de kanske har en plan också med en sån som han. De värvar han från Allsvenskan som är en av de bättre i Allsvenskan. Och så ser de på sikt att men kanske inte första året han kommer spela den avgörande rollen. Men kanske år 2 eller 3 så kommer han, då kommer han att ta över någon av de här toppplatserna och kommer säkert spela, visst är han center va?
Ja, absolut. Ja.
Så det dröjer säkert inte länge innan han kommer äta sig in och bli andra center till exempel. Det känns som att det finns en långsiktig plan med spelarna som kommer dit. Och sen tror jag också att det är lättare med hierarkin om du inte har, som vi säger nu, du har två välbetalda kedjor och sen har du några andra killar som vet sin plats. Att, fortsätter jag spela bra så kommer jag få chansen här uppe till slut. Men just nu så är det här min plats.
Absolut, och där är jag precis inne på det. Det är lite så här Anton Bengtsson, Simon Ryfors, de här killarna som har kommit upp. Jag kan ju se framför mig som du är inne på. Ludvig Larsson kommer ju att växa i sin roll. Jag tror ju en sån som Oliver Ternström kommer att vara bra inom något år och sådär. Så att det, nej, jag håller med dig där.
Det är ju Dick Ternström då, AIK-legendarens son.
Precis,
då,
så liksom. Ja. Nej, och det var ju lite så Skellefteå jobbade också. Man lånade ju ut spelare till Allsvenskan som kom tillbaka med Per Lindholm och Adam Pettersson och några till och sådär, vad som fick liksom vara där och utvecklas. Kalle Klang var ju i Kristianstad förra året och växte ut till en toppmålvakt i ligan. Så att, men ja, men alltså när ni ändå nämner hierarki där, jag kan inte komma ifrån det. Jag måste få prata Leksand med er, för jag vet att ni ser mycket Leksand, ni har koll på Leksand och jag ser inte lika mycket Leksand. Men jag känner lite grann så att Björn Hellqvist försöker trycka i en fyrkantig bit i ett runt hål på något sätt med den här laguppställningen. Är jag helt fel ute eller vad säger du, Thomas?
Ja, men det är väl den stora snackisen på Noret eller i paddelhallen eller var man nu än befinner sig i Leksand, så har väl alla åsikter eller man ser de här oroliga blickarna flacka på vem man än träffar på Noret. Och alla undrar ju om det liksom är Riviks fel och så vidare. Men jag vill ju påstå att Leksands svaga form började ju innan Rivik kom till laget. Den började kanske för 10 eller 15 matcher sedan. Och nu du är ju kung på formtabeller, Abris, men om man gjorde en formtabell för 2022 så tror jag inte Leksand ligger så värst bra i den. Så att det är ju en längre process där laget inte har levererat. Sen är det märkligt det här med att när man plockar in en OS-stjärna, SHLs bästa spelare i fjol, att laget inte blir, alltså får någon positiv effekt. Den är lite märklig. Jag måste ju tro att det handlar om att en del spelare i Leksand har fått hängskallen när Riviks stjärnstatus liksom läggs över laget. Och det måste ju, som jag ser det, måste handla om en tränarfråga eller en ledarfråga, att man inte lyckas liksom prata ihop gruppen, att det här har vi gjort för att det är bäst för laget. Är vi bakom det? Ja eller nej? Och de som inte är bakom det, då måste vi prata om det och liksom prata ut och så vidare. Rohoma har ju varit liksom helt under isen vissa matcher. Och sedan är det väl också så att backsidan i Leksand är ju helt sönderspelad. De har ju så få hela backar. Anelöv gick ju sönder här också, så de spelade väl med fyra backar plus Jon Knuts här i lördags, kändes som då. Och det är väl klart att man liksom, man orkar inte riktigt till slut. Och orkar inte spela. Pandemisäsongen har ju gjort att det har blivit så förskjutet och komprimerat spelschema. Så jag tror en del spelare på backsidan liksom är helt slut. Att, vad var du säger, Kolan? Bad legs på varenda en.
Ja, men det blir ju lite grann att vissa backar som kanske inte är van att spela så mycket, helt plötsligt så är de topp fyra och ska spela hur mycket som helst. Långa loppet så håller inte det riktigt. Du behöver ju ha en frisk Kalle Schelin, du behöver ha en frisk Jonas Ahnelöv om det är så att Leksands spel ska fungera. För på något sätt så är det ju ändå, spel börjar ju nerifrån. Man vill ju vinna pucken, hitta de här insticken, och har du backar som är trött och spelar mycket, då vinner man inte pucken där nere kanske.
Och sen... Var du inte korkad med Ben Thomas då, Kolan? Att man skickar honom?
Ja, men så här i efterhand så är det ju lätt att säga så. Jag tror att de kände sig väl rätt bekväm där när August Berg kom tillbaka och alla backar var friska. Då såg det helt okej ut. Och sen en vecka senare så har vi ett ganska skadeskjutet gäng. Så ja, det går ju alltid att störa där. Men sen tror jag med just i kedjorna där, det är en väldigt svår nöt att lösa upp. Det jag har förstått är att Mark, han beter sig väldigt bra. Han har inte alls något, som jag har fått till mig i alla fall, inga egofasoner, utan snarare tvärtom. Att han jobbar och försöker... Ja.
Men varför blir man inte bättre då?
Nej, men jag tror ju lite grann det som du säger. Jag tror att det hänger på att det har varit så mycket skador på backsidan som gör att man får liksom inte igång spelet nerifrån riktigt. Det klickar inte i, för det är då Leksand är som bäst, när de får tag i pucken, spelar de där fina passningarna nerifrån och så sticker de iväg med fart och kommer. Men ja, jag tror kanske inte att de orkar just nu med när backsidan ser ut som den gör.
Så att Tjomme, Thomas Johansson, sportchefen, och sov lite där på deadline day. Det fanns ju en del bra backar liksom, med Pajgin där till Timrå, hade Lennström till Färjestad, bara för att nämna ett par. Och så plockar han in en center som det känns som att de har liksom fem stycken sen tidigare. Var det felbedömde han laget och vad de behövde?
De var ju på Borgman ganska hårt där när Borgman valde Frölunda. Där var de ju med ganska... långsamt. Det stod väl mellan tre lag. Jag vet att Frölunda och Leksand var två av dem, och sen valde han ju Frölunda.
Det hade ju varit en bra spelare att få in, kan man säga.
Ja, men det är väl klart att med fasta hand, det är så oerhört bra att ha fasta hand, så kanske man skulle ha gått på Jelenas istället. Det som är intressant med Rivik, det är ju att han bekostas ju av externa finansiärer. Så liksom de röksignalerna jag får till mig, det är ju att Leksands IF i stort sett fick honom gratis av en gruppering rika leksingar. Och hur sjutton ska man tacka nej då? Det går ju inte, det är ju helt omöjligt.
Vi ska avsluta Leksand alldeles strax. Jag bara tänker så här lite grann. Leksand ligger ju nia nu och alla tycker att det är skit liksom. Och det är ju ja, halvkris och så där. Jag vet inte vad man ska placera in Leksand heller. Liksom. Är det ett så här topp tre lag egentligen? Ska man ställa de kraven? Eller är det ungefär där?
Det var väl så här som många experter tippar om. De ligger i åtta för övrigt. Och då får väl troligtvis med att Oskarshamn i en åttonde. Nej, det är väl så här. Det är väl att förutom de tre första matcherna på inledande säsongen, så de första 20 omgångarna var de ju ett av SHLs bästa lag och fortsatte den här vågen som de hade i våras. Men sen efter det så har det ju liksom hackat, och det känns som att de eldar med surved och sådär. Så att då har det ju inte liksom varit bra. Men i min bok så är det ju ungefär här Leksand ska vara då. I alla fall innan när man tippar laget innan säsongen och innan Rivi kom tillbaka.
Så totalen är ungefär där de ska vara. Det är bara det att det har gått lite väl mycket upp och ner. Det har varit lite för bra ett tag och sen har det varit lite för dåligt ett tag. Men totalt
ja, och
sett...
sen helt bizarra backskador. Och då har ju Jonas Ahnelöv där som spelar en match borta tre, spelar en match borta tre. Det blir ju så ryckigt för de här backarna. Som,
men samtidigt har ju Växjö och Örebro haft mycket backskador också. Örebro har ju spelat med 4-5 backar liksom sådär. Och Växjö har haft jätteproblem också. Men visst, absolut. Det är klart.
Men det är kanske lite mer meriterade backar. Alltså Leksand spelar ju ändå med Bischel och Lundqvist och sådär liksom.
Ja, jo, absolut. Vi har ju hyllat Rögle, vi har pratat lite om Leksand nu. Så bara, Frölunda måste jag också bolla med lite snabbt innan vi ska gå in på Kolans Hockey Awards. Det är ju, det måste ni stanna kvar och lyssna på. Det är, Kolan kommer ut se lite utmärkelser här. Men Frölunda är ju någonting som skaver för mig riktigt. Jag vet inte, vi har ju suttit och diskuterat deras januari, februari, marsform i det tredje året blir det nu då. Så där. Och när jag ser dem spela så... så gör det lite ont på något sätt. Jag vet inte, vad känner ni då?
Du slog dem ju Rögle här.
Absolut.
På söndag kväll.
Jättedålig timing på den. Så, vi ska säga det. Det kan vara vändningen på Frölunda. Så här. Men om vi tittar fram till... jag tror att det var en viktig seger för dem. Jag tror det var en jätteviktig seger för dem. Men ändå. Vad känner du, Kolan? Frölunda, har du sett dem då?
Ja, men jag tycker de påminner lite grann om det Luleå spelade för ett par år sedan, där man var alltid jättebra i grundserien och sen när man kom till ett slutspel så kunde man inte växla upp och hitta en ny nivå. För det är oftast det som de bra lagen gör. De har ett serielunks-mode som man spelar i. Sen när det blir slutspel så blir de ännu bättre. Det känns som att Frölunda, de spelar exakt likadant varje match hela tiden, hela året. Det spelar ingen roll hur man än, vilka man än möter. Man ska spela så som man har bestämt. Och det går liksom inte att ändra på. Det är Rogers spel. Och man blir inget bättre i slutspelet. De är på samma nivå. Och precis så var Luleå tidigare. Det ska bli kul att se dem nu. För de har ju eldat igång lite grann här på slutet.
Jag såg ju den här matchen. Jag såg ju Frölunda-Djurgården här i... ja, på lördagen var det. Nu hade den här matchen kunnat hjälpt mycket, mycket mer om Djurgården lyckats vinna mot Malmö i tisdags. Nu vart ju bottenstriden redan avgjord så att Djurgården kommer tvingas till kval mot Timrå då. Men då var det ju så fascinerande hur liksom Frölunda, som är så mycket bättre hockeylag än Djurgården, hur de inte kunde liksom, alltså kunde avgöra matchen. Det dröjde ju liksom in i overtime till, ja, min favorit Elmer Söderblom avgjorde där. Det var helt otroligt att de kunde släppa in så mycket mål på någonting som inte kändes var målchanser. Det bara rann in bakom Tompkins där.
Ja, nej, alltså, jag tror inte ett dugg på det här om jag ska vara helt ärlig. För jag tycker de har ju kanske den skickligaste truppen skulle jag säga hela serien. Men jag tycker inte att de använder deras skicklighet på något sätt. Utan det är lite som Kolan inne på. Det är systemet ska följas till punkt och pricka hela tiden varje match. Och det är så väldigt få variationer i spelet. Istället för att man försöker hålla i pucken lite mer. Utnyttja sin skicklighet man har i spelare som Spacek och Lash och allt vad de heter. Men det blir ju det här hela tiden. Men det är lite som en sån här boxare som bara springer rätt fram och bara dunkar på och slår och slår och slår i 10 minuter. Och så får han en på trynet liksom, ett mål i baken. Och så blir man jättekonfunderad och tänker, oj, hur blev det här? Nu vet vi inte riktigt hur vi ska agera. Och det förvånar mig faktiskt att det ser ut så här. Och det är tredje året i rad nu faktiskt som det ser ganska likadant ut i slutet på serien.
Och där kommer det ju avgöras. Just nu så kommer alltså Frölunda och Färjestad mötas i en kvartsfinal. Och där avgörs det ju, alltså vinner Färjestad där och Frölunda åker ut i kvarten. Då måste man ju liksom kolla sig i spegeln i Frölunda och fundera på vad gör vi? Vad händer med det här laget? Varför är vi inte högre upp? Alltså varför lyckas vi inte riktigt?
Nej. Nej, jag har svårt
men
att se.
Men samtidigt, Frölunda kan ju fortsätta att vinna SM-guld. Det vet vi inte.
Jag har svårt att se att de kommer att hålla den nivån. Så att jag tycker att det pendlar alldeles för mycket. De kommer säkert att göra någon riktigt bra match i slutspelet. Men jag har svårt att tro att de kommer att ha den jämnheten och den... som du är inne på mot Djurgården. Liksom, det är misstag nästan hela tiden. Det känns som ett stressat lag, ett jagat lag som och det blir inget bra. Du måste ha lite harmoni liksom i spelet när du spelar. Och det är svårt att se att de kommer att rada upp 12 segrar i slutspelet. Där. Jag ser inte det framför mig faktiskt. Men kanske
behöver bra läge också för Färjestad också med den säsongen de haft. Och smyga lite mot Frölunda där. Då har ju Frölunda trycket och pressen på sig.
Vad tror du, Kålan? Blir det någon SM-final eller semifinal för Frölunda?
Nej, det blir inte. Jag tippade Frölunda som vinnare innan säsongen. Men det tycker jag inte ser så bra ut just nu.
Man ska veta om Frölunda också. De har vunnit 10 matcher. Alltså 10 bonuspoäng har de tagit på straffar och på overtime. Det är de klart bäst på i hela serien. Och vi säger att de har haft lite kanske mer naturlig utdelning där. Då har de kanske inte kommit topp 6 ens i SHL.
Nej, men som sagt, viktig seger, det får vi säga. Nu är jag supernyfiken på Kålans Hockey Awards som jag döpt den till. Där Mattias Kålan Karlsson ska utse diverse utmärkelser. Bland annat en seriens bästa femma och det är coachpriser och det är allt möjligt. Ja, du får ta över, Kålan. Showen är din.
Ja, nej, men jag döpte hela det här till årets kanoner.
Ja. Så det här är... Var det roligt det här då? Det bara smattrar till i vår gemensamma liksom, anteckning där som vi hittade. Så var det kul det där, eller?
Det här var jättekul, men det var så svårt. Så det blev så här, jag kom fram till att, för först skulle jag bara ha, vi pratade om att jag skulle göra en topp 5-lista. Men då blir det ju ofta att det är så här, det blir typ 5 forwards nästan. Så jag kände så här att jag tänkte om, så jag gjorde en All-Star 5, för då får man ändå med målvakt, man får med backar och forwards. Jag tog även med coacher. När jag väl satt och höll på med det här så märkte jag att fan vad många bra spelare det finns. Så vi har gjort en andra femma som inte riktigt tog sig hela vägen upp till toppen. Och sen har jag en första femma och sen har jag även årets tränare, målvakt, back, forward, junior, rookie, MVP. Och sen har jag årets veteran också.
Såklart. Jag ser bara jag ser bara en enda felstavat namn också. Bra jobbat. Klippte du och klistrade från Elite Prospect eller hur gjorde du det?
Nej, jag chansade bara. Så det är säkert
du chansade. Då har du chansat bra på stavningen.
Är det så? Den enda som jag faktiskt har fuskat och tittat på, det är Verno. Ja. Det kunde jag inte stava till.
Nej, den är svår faktiskt.
Jag kikar där hela tiden. Jag faktiskt på honom.
Okej, men vi kör då. I mitt andra lag, där har vi Martin Filander som coach. Med Gustav Lindvall i mål, Joel Persson, Andreas Borgman, Patrik Karlqvist, Linus Karlsson och Adam Tambellini. Det är de som inte riktigt nådde hela vägen fram. Men de förtjänade en omnämning för en fantastisk grundserie. Och så har vi den första uppställningen då. Coach är Robert Olsson.
Men får jag säga en sak om din andra femma? Det är lite fascinerande för att jag tror alla de där är fostrade i Hockeyallsvenskan också.
Inte Joel Persson.
Han gick direkt från division 1.
Han drog från ettan istället. Så.
Men Borgman, Västerås, Karlqvist, Modo, Karlsson, Karlskoga, Tambellin i Modo.
Ja, Lindvall har väl också stått i Allsvenskan. Har han inte det?
I AIK kanske, ja.
Därför har man stått i Sundsvall till och med. Kan inte det vara så? Jag kanske helt utcyklar. Skitsamma. Spelar ingen roll. Det första laget som vi har, då har vi Robert Olsson som coach. Målvakt har vi Jonas Enroth i Örebro. Backar, Jonathan Pudas, Sami Lepistö, Ryan Lash, Max Verneau och Linus Omark. Får väl se som en hyfsad femma som jag tror skulle fungera bra i SHL. Eller vad säger ni?
Men skulle de där 3 forwards som kunna spela ihop i verkligheten?
Det vet jag inte. Men i min värld får de göra det.
Ja.
Det skulle vara lite kul att se i alla fall.
Ja. Vad känner du, Thomas? Vilken reagerar på något namn? Vill du lyfta fram något namn? Vill du prata om något namn? Om de där?
Nej, men alltså, när vi mässade om det där. Och jag har ju sett här Skellefteå några matcher på slutet. Och Linus Karlsson, alltså det, han gör ju poäng och mål och hela tiden. Jag tycker han är där hela tiden i de här farliga zonerna runt mål. Och jag tror att han ägs av Vancouver. Jag tror han var med i den här traden när San Jose tog Dahlén där.
Ja, det stämmer.
Och så vidare. Ja, och Vancouver måste ju plocka över honom. De kan ju inte blunda. De måste ju ge honom en chans. Jag tror inte han skulle vara tillräckligt skicklig skridskåkare för SHL, men han har ju liksom överpresterat och är väl liksom en supersuccé.
Jag såg en intressant statistik på Linus Karlsson. Det var någon som la ut en tweet, jag tror det var han. Han heter Karlsson tror jag, på Hockey Sverige. Att Linus Karlsson gjorde lika många mål som Elias Pettersson gjorde sin rookie-säsong i Växjö. Det säger ju en del om Linus Karlssons prestation den här säsongen.
Ja. 24 baljer. Mm. 50 matcher.
Nej, han är, ska vi gå vidare?
Jag skulle vilja lyfta fram en bara lite kort. Jonas Edroth, jag måste bara lägga mig platt där. Jag har haft mina tvivel, det måste jag säga där. Men jag måste säga att han... Jag känner ju att han är underskattad hela tiden. Oavsett om man vinner VM-guld 2013 eller man står i Örebro nu 2022. Jag känner att jag hade inte fått mitt erkännande riktigt. Och jag förstår att han inte bryr sig mycket om det. Men jag vill bara säga det. Jag tycker att det är en jäkligt bra målvakt. Som kanske inte är den snyggaste och häftigaste och största målvakten. Men fan, så kan man rädda puckar.
Jag tror Örebro hade haft ganska svårt att ens ta sig vidare till play-in. Om de inte hade haft han i mål.
Men man ser vad spelsinne och liksom den här viljan att rädda puckarna, vad mycket det betyder på något sätt med han. För jag kan ju bara tycka ibland att det är inte den snyggaste målvakten i stil på något sätt. Men hatten av Jonas, du är grym.
Verkligen. Ska vi utse våra årets tränare? Robert Olsson, vad har du att säga om det, Abris?
Nej,
är det bra eller dåligt val?
Det är ju ett bra val. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna liksom... Man kan ju prata om Cam Abbott och sådär. Men jag hade ju Skellefteå. Jag var funderad på Skellefteå. Och mycket nya spelare in. Och man tappar många tunga tapp där. Med Per Lindholm och Wingeli och Jesper Fröden. Och allt vad det var för någonting. Och fyllt på med utländska spelare och sådär. Så att jag... Martin Frölander var väl en kandidat länge. Men Oskarshamn har ju tappat rejält. Så att nej, jag köper den rakt av.
Tack. Årets målvakt. Jonas Enroth. Abris, du får fortsätta.
Thomas.
Ja, Huddinge Connection där. Vi har varit med i samma quizlag, jag och Enroth för övrigt, en gång i tiden här på Melles i Huddinge. Tystlåten person, men som är överjäklig att göra bra ifrån sig. Och jag vet att det var en stor Huddinge-trojka och kollade på Djurgården Örebro här. När blev det då? Förra lördagen när det var den här storsamlingen där med matchen. Och då var ju många djurgårdare som var besviken att Enroth var så in i Norden bra. För det var ju han såg till att Djurgården förlorade matchen och därmed lite chansen att kunna slippa kval.
Visst är det han jag stavar fel på, va?
Ja, han har ju ett H där i sitt förnamn, lite latsch.
Jonas.
Jonas.
Ja, vad bra. Vi fortsätter då.
Yes.
Årets back, Jonathan Pudas. Den tycker jag är helt
solklar. Vad gör han bra? Vad gör han bra, Kolan?
Nej, men jag gillar hans. Han har ju sån jäkla skön attityd när han spelar. Han är förbannad ofta och han går i bräschen och sen är ju fruktansvärt bra offensivt. Så ja, han har gjort en jävla säsong.
Och hans frånvaro blir ju kännbar nu för Skellefteå också. Jag var skadad där på slutet. Jag tror aldrig gjort typ 43 eller 44 poäng på 40 matcher som han spelar. Han var borta för OS ett tag där också. Så att, är någon som har i huvudet poängrekord för backar? Det borde man ju kunna kanske, va?
Det är väl Petrasek eller? Nej, jag tror att det är Petrasek eller Rumblad.
Ja. Jag kan väl göra det lite pinsamt. Det känns som att det är så här 51 eller någonting sånt här. Borde det vara, va? Tycker jag. Borde
mycket. Jag tror att det är mer.
Flest poäng som back. Nej, jag vet fan.
Vi gör så här. Jag går vidare så kan du fundera på den här.
Ja, det är pinsamt.
Årets forward. Max Vernon. Gör man så många mål som han gör så är det den... Han måste få den. Fruktansvärt spelare. Vad säger du, Thomas? Du tittar ju mycket på Leksand. Vad gör han bra?
Jag tänkte jag skulle berätta vad han spelar nästa år.
Ja, men gör det. Det är ju jättekul. Vilket NHL-lag ska han spela i?
Ja, jag tror att han kommer spela i San Jose Sharks.
Oj, oj, oj. Vilken jäkla bomb du släpper här.
Mm.
Ja, ja.
Mitt award här. Ja, men det var ju kul.
Ja, jag säger inte mer än så, men
det var tillräckligt.
Får jag berätta, Abris, om vår femte lista, eller? Eller ska vi hålla på den, eller?
Ja, om du inte avslöjar vem som vinner så får du prata om det. Men jag tror det kanske är dumt och vi kanske ska spara. Annars får vi nog plusredaktör Lagnelius.
Ja, precis. Vi är tyst där. Men vi kan väl säga att Verinoga ligger i alla fall på topp 20 på den listan. Och det är
ja,
väl inget
han ligger topp 3 kan vi säga. Väl...
Thomas, ja, du kan inte hålla på och blanda listorna här nu.
Nej, men jag vet. Men det var en anledning för att jag fick det uppdrag att kolla lite på Verno. Och det som skiljer honom enormt mycket från andra målkungar då, det är att han gör ju knappt någon mål i powerplay. Det är ju stort sett bara i spel 4 mot 5 och 5 mot 5. Och det fascinerar mig enormt. Alltså hans notering är ju kanske bättre än Weinhandels. Weinhandels gjorde ju liksom typ... 40% av målen i powerplay, medan Verno är ju ingen avslutare ens i powerplay. Så att ska man jämföra Verno med forna målkungar så ska man nog kolla på bara spel 5 mot 5.
Verno har 45 poäng på 50 matcher i lika styrka. Nummer 2 på den listan är Linus Omark med 35. Så har vi 10 poäng före den. Han har gjort 26 mål i lika styrka.
Ja, det är sinnessjukt det.
Och Petra
sen är det just det här sättet han avslutar på när han liksom, när målvakten börjar röra sig lite bakåt så kommer det pang, ett liksom isskott där under klubban. Det ser så förnedrande enkelt då. Och sen är han så oerhört ödmjuk när man pratar med honom. Jag frågar ju lite vad han gjorde liksom vid sidan om hockeyn då, och han har ju en college degree då från Princeton då, anrika Princeton. Och är väl typ av maskiningenjör. Och sen gillar han schack. Sen brukar vi spela schack mot Math Cato då. Och jag frågade hur du stod i den tävlingen. Men de sa att nej, men jag leder väl, men jag vill inte säga mig mycket. Och det kändes som att han liksom, krossade Cato i schack. Eller att han var som en mentor för Cato. Så att det är inget dumhuvud här.
Nej.
Nej, jag ska säga det, Petra Säck 53 poäng då säsongen 09-10, så vi får med oss det här. Ja.
Är det toppnoteringen?
Ja, toppnoteringen. Du kommer aldrig åt den.
Nej, sen är det ju så, Thomas, när man pratar med dig, då är ju alla lite försiktig. Du är ju greven av hela Leksand, så att man får ju vara lite på tårna när man pratar med dig.
Eller hur? Du menar vadå? Menar du att han inte ville berätta hur mycket han ledde med schack för att han
Nej, men överlag, du sa ju att han var väldigt sådär tillbakadragen och så. Man blir ju lätt där när man pratar med dig som äger hela Leksand.
Han var starstruck när han pratade med Thomas.
Så kan det absolut vara.
Han är väl väldigt trevlig, han är inte det, Kolan. Det måste väl liksom dina polare också säga, att han sjunger ju nästan när han pratar liksom.
Nej, men han ser ju alltid så jävla glad ut, pojken. Han går ju alltid och ler. Så det är ju bra i alla fall. Nu har vi två kategorier här. Det är som att årets junior och årets rookie är två olika saker. Junior, det är ju de som är juniorer. Årets rookie kan man ju vara äldre, men att det är första säsongen i SHL. Så årets junior har jag valt Simon Edvinsson. Har ni någonting att säga emot det, eller känns det som ett bra val?
Ja, nej, det är ju... Jag kan köpa den fullt ut.
Det finns ju några till, han Kaspar i...
Ja, Kalle Klang skulle jag kunna lyfta fram, som jag tycker
har gjort har det en till,
i målet. Då. Så att, det är ju en sån kille som jag gillar när det gäller att tävla och de bitarna. Mm. Så att, Jesper Wallstedt naturligtvis i Luleå också. Då. Men ja, jag kan köpa Edvinsson.
Ja, bra. Årets rookie, det är Thomas favorit, Linus Karlsson.
Ja, jag är förtjust av honom. Jag trodde det aldrig. Jag trodde det inte, men de har ju fått en superkedja med han och Hugg och Jonsson där, som har sett till att Skellefteå, just den här generationsväxlingen, äntligen sker, och att Jocke Lindström och Oskar Möller kan spela i andra tredje kedjan då. Och då får de ju det här perfekta lagbygget.
Det är lite som oss på bladet där, vet du. Gruvan och Linus och Mattias Karlsson, den andra kommer in då, så kan vi spela andra fjol.
Är det inte lite roligt när det är en sån som man inte tror ska gå bra som går jättebra, eller hur?
Kör på.
Jag tänkte så här, nu går vi vidare, för nu kommer en väldigt... Den här hittade jag på själv. Årets veteran. Vi har ju ändå lite äldre spelare som har hängt i och gjort det, och fortfarande gör det jävligt bra. Så jag vill ge
Hur gammal måste man vara för att vara veteran då? Hur känner du där?
Gammal ska man vara. Det finns ingen, gammal, det finns gammal liksom kategorin. Min gamla backkollega från Bofors. Vem kan det vara? Nu får ni ett quiz åt mig här.
Jag har ju facit så att jag...
Nej, jag har redan skrivit det. Fan vad tråkigt.
Har Jens Olsson spelat i Bofors?
Jajamensan, jag och Jens Olsson har spelat i Bofors tillsammans. Så han får mitt veteranpris. Jag tycker han har gjort en otrolig säsong fast han är gammal. Han visar att ålder bara en siffra. Nej, men han spelar ju otroligt bra hockey och det har varit kul att se. Han står som pointer i powerplay med Ryan Lash och grabbarna. Men nu får han flytta, lite snällt flytta på sig när Borgman och Nolinder, vet han, kom tillbaka.
Så han har haft det tuffare Jens här nu på sistone här efter backarna som du inne på där. Han har fått varit petad i vissa matcher och sådär också. Det är väl en sån här vattendelar om han ska få nytt kontrakt nästa år eller inte.
Ja, precis. Men han får veteranpris här så kanske han spottar upp sig i slutspelet.
Och tänk vad Frålunda blev hånade när de värvade honom också.
Mm, det är skönt att han motbevisar dem. Nu har vi bara ett pris kvar, det viktigaste priset. Årets MVP. Och det finns ju bara en i min värld. Och det är Ryan Lash som idag slog alla tidernas assistrekord på en säsong. Så han får årets MVP och jag tror att Frölunda skulle ha jävla massa mindre poäng om han inte spelade i Frölunda. Vad säger ni?
Ja, han är ju sylvass när han kommer och håller i pucken. Och det känns som att han är bara en halv meter hög där ute. Men de lyckas ju inte få en kullan. De lyckas ju inte ta pucken av honom.
Nej, men har du tänkt på en sak när man kollar på highlightsen på SHL? Ofta när man vill se alla målen. Ryan Lash är ju ofta... Det är väldigt ofta som han har den avgörande passningen. Att han är första assistläggare på målen. Och även när man tittar på de här highlightsbanden. Han har ju alltid 2-3 framspelningar till någon som nästan har öppet mål. Men missar pucken. Eller... Han är ju för jävlig på att verkligen spela fram i såna här A-lägen. Där man bara får vad den ska kunna göra mål.
Lash har ju gjort 52 assist. Och 31 av dem är första assist.
Ja, det är så sjukt.
Nummer två, Omark är ju tvåa i den listan med 23 då, första assist. Så att han är ungefär lika överlägsen där som Verno är i mål i lika styrka då, kan vi väl säga.
Ja. Nej, men det här var en rolig lista att göra. Hoppas att den passar. Om inte annat så får ni som lyssnar får väl skicka till oss och berätta vilka som saknas.
Gör egna listor också och tycka till. Och ja, de absolut. Når ju säkert oss på sociala medier på någon plattform. Alla.
Men det är det här som är den officiella listan.
Precis.
Exakt, det är det här facit. Som är facit.
Ja.
Fasiken vad tiden går fort när man har roligt. Vi måste hasta vidare. Tack Håland, det var en jättefin lista. Jag förstår att du satt med bussen till Avesta och hade mycket tid över och tryckte ihop det där. Så
ja, precis.
Stockholmshockeyn måste vi gå in på. Timingen blir ju inte sämre av att AIK precis har torskat mot Västervik där. Exakt. Thomas har ju varit inne på Stockholmshockeyn och den är på väg ner i någon sorts avgrund. Berätta Thomas, vad känner du runt det?
Nej, men först så måste jag ju, har jag haft lite koll på den här matchen på Hovet där. Och det är ju så kallade åttondelsfinaler eller kval till slutspelet eller vad man ska kalla det för. Och AIK fick ju Västervik och AIK tog ju ledningen här i match 2. Men Västervik vände ju nu och vann med 4-2. Skyler McKenzie gör 4-2 målet när det återstår 72 sekunder av matchen då. Och det som är lite synonymt för AIK, jag ska komma in på Stockholmshockeyn här, det är att Pavel Komchenko var ju på något sätt superetta i AIK. Sen vet jag inte om det som händer i Ukraina har påverkat honom. När jag tog ut och sådär, liksom årets målvakt i Hockeyallsvenskan och MVP och sådär, ja men då fastnade jag för Komchenko sett till liksom 52 omgångar. Han startade inte ens idag. Det var Niklas Lundström som startade idag, så att hans säsongbevis är ju liksom lite synonymt med AIKs säsong, att den var väldigt bra ett tag där i januari, februari, men sen nu när det gällde så har Pavel viken ner sig och hela AIK viken ner sig. Och tänk så här nu också, att nu är AIK inte bland topp 8 lag i Hockeyallsvenskan. Södertälje måste kvala sig kvar i vår näst högsta serie. Djurgården är det enda Stockholmslaget i SHL. De måste kvala sig kvar i vår högsta serie. Och går vi in och kollar på Hockeyettan, så Huddinge är långt ifrån det som man var för några år sedan. Man spelade även Hockeyallsvenskan. Hammarby eller Bayern Fans nere i tvåan. Det enda laget som på något sätt kan ha en liten chans att ta sig upp till Hockeyallsvenskan i Väsby. Så att jag undrar om Stockholmshockeyn någon gång varit så här dåligt.
Är det ett problem för någonting annat än Stockholms media, tycker du? Eller...
Ja, men det är ju det man får slängt på sig. Jag vill ändå påstå att det här är Sveriges bästa och största hockeydistrikt. Och har de här ungdomarna inte idoler eller förebilder som finns på lokal nivå att se upp till, då har vi ett problem. För då kommer färre vilja börja spela hockey i Stockholm.
Vad beror det på då?
Ja, och du... Million dollar question. Jag skulle nog säga att man har svårare att attrahera duktiga, att värva till sig duktiga hockeytalanger. Det finns en bostadsbristsituation och man vet om kanske att går man till, nu har ju Djurgården varit väldigt upp och ner, de var ju faktiskt i SM-final för några år sedan, men förutom det, hur många spelare som har gått till Djurgården blir bättre på hockey? Och hur många spelare som går till AIK blir bättre på hockey? Och sen kanske det har varit lite stökigt om vi pratar om AIK, så har man ju bytt sportchef nu och tränare och man vet inte var man står. Det finns väl alltid någon ekonomisk liksom, problematik runt AIK. Sedan kanske är det som vi brinner för ibland när vi smsar varandra. Det är ju liksom, vad händer med all talang i Stockholmsregionen? Blir de kvar i Stockholm eller försvinner de ut till olika hockeygymnasium? Alltså hur många stannar där? Men för mig, och jag vet om att den här bajsmackan kommer komma, att ja, det är bara ni i kvällstidningen som tycker att det är viktigt med Stockholmshockeyn. Ja, för att jag vill påstå det, att det behövs förebilder. Det behövs på att man kan åka med sin farsa in på Hovet eller Scania-rinken och kolla på hockey och se hockey på hyfsad nivå. Annars så blir man inte riktigt fast för sporten. Då väljer man att spela tv-spel eller spela innebandy eller någonting.
Kolan, ligger du och funderar på Stockholmshockeyns framtid hemma?
Nej, men...
Känns nästan som du hånar Stockholmshockeyn.
Nej, absolut inte.
Jag får nästan lite irritationspuls.
Absolut inte. Jag bara liksom förekommer den här skitstormen som kommer att komma över oss, och därför ställer jag lite kritiska frågor och undrar om det verkligen är så. Ja. Jag ska själv säga vad jag tänker och tycker om det sen.
Ja.
Kolan, så du behöver inte ta det som någon som att jag håller på och spotta på dig.
Det kändes lite som att du slängde grus i fastan.
Ja, nej, jag vet bara. Jag är så väl medveten om hur vi kommer att, vilka reaktioner vi kommer att få på det här, och inte alla som inte håller på med hockey. Så därför så väljer jag lite sådär källkritisk hållning till det här. Kolan, funderar du på Stockholmshockeyn?
Ja, har inte. Stockholmshockeyn har ju otroligt många talanger. Vissa klubbar där driver ju barnen väldigt hårt redan i extremt tidig ålder. Det finns ju några Stockholmslag som jag vet redan på... Nu är jag ju ledare för U13. Det har ju en del Stockholmslag som anser sig vara bäst i Sverige och så vidare. Problemet blir väl att när du sen ska välja hockeygymnasium så finns det inte jättemånga platser i Stockholm. Du har AIK, du har Djurgården, Södertälje. Det finns ju inte plats för alla de här talangerna, för det finns ju jättemånga duktiga hockeyspelare i Stockholmsområdet. Så det slutar med att
det är
de
enda regionen med två tv-puckslag.
Ja, precis.
Ja, och ofta spelar de final typ, eller semifinal, ja, så i alla fall. Jag satt och kollade på U16-slutspelet här i helgen, och nu är det framme vid semifinaler. Då är det liksom Täby, SDE och Djurgården är där, plus Skellefteå då, som fjärde lag. Så det är som tre Stockholmslag där också. Så i min värld så är det ju...
Och Täby och SDE, de är alltså i lite samma distrikt. Det är som två lokalkonkurrenter som försöker tampas mot varandra, och båda de lagen tar sig till topp 8 i Sverige. Det är helt unikt för mig.
Får jag ta snabbt vad som hände?
Det är ungefär som om Strömsbro och Hille skulle vara framme prata liksom.
Och det som var lite gulligt idag var att SD behövde 2 poäng och Täby behövde 1 poäng för att de skulle säkra att de två lagen gick vidare. De möttes i morse och det blev 0-0 vid full tid, och så vann SD på overtime, så då fick de där 2 poängen. Och då var Brynäs-Örebro borta. Nej, det vågar man ju inte säga. Jag har sagt mitt om det. Jag tänker inte säga något. Nej, nej. Det var nog bara så att det blev så. Det är kul.
Men för får jag fortsätta där eller?
Ja, fortsätt.
Jag var inte helt färdig. Nej, men det jag menar är att det är så många spelare som är bra. De skulle säkert kunna ha 3 eller 4 lag som skulle representera Stockholm och göra det bra. Gå ganska långt. Det som blir är att det finns ju för få platser eftersom att det inte finns tillräckligt många bra lag i Stockholm när det kommer upp till ett hockeygymnasium. Så det blir att de får ju sprida ut sig. De hamnar ju i Örebro, de hamnar i Växjö, de hamnar här i Leksand eller övriga bra stora föreningar runt om i Sverige. Så att Stockholmshockeyn bidrar ju väldigt mycket till att alla andra föreningar blir bra. Sen kanske de inte kommer tillbaks till Stockholm.
För min del så känner jag att det är ett seniorproblem i första hand. Alltså de kommer upp dit. Det finns ju en enorm tillväxt liksom underifrån och sådär. Men lite grann där att det måste ju till lite kärlek för att någonting ska växa, känner jag. Och jag tycker att seniorhockeyn i Stockholm får ju otroligt lite kärlek när det gäller arenor, när det gäller träningsanläggningar, när det gäller ja, allt möjligt egentligen. Men AIK skulle väl ha en egen arena för 6,5-7 000 där ute i Solna med en extra isyta där man kunde ha sin verksamhet. Djurgården ska väl inte spela i ett hovet som faller ihop och där det inte går att ta in nå pengar alls egentligen på restauranger och allt vad det är. Så att, alltså, man måste nog bry sig lite mer. Det är det jag ser det ute i landet när jag är i Ängelholm eller när jag är i Växjö eller när jag är i Örebro, att där är hockeyn nummer ett. Där, liksom, där går alla liksom ihop och jobbar för hockeyn. Företagen är där och man bygger arenor och man liksom, det är där man samlas. Det känner jag inte alls finns i Stockholm, och då tror jag man riskerar att bli frånåkt också faktiskt.
Ja, men visst har du helt rätt, för att i Ängelholm så gillar man ju sitt Rögle, men Stockholm, de kan ju inte gilla Djurgården, för då blir alla som håller på Hammarby AIK tjuriga och så vidare. Så att därför måste man nästan nedprioritera sporten, för att det finns flera lag som man ska ta ansvar för. Det är väl det som blir lite...
Men det funkar ju i fotbollen. Jag menar, där funkar det ju att ha 3 lag som är med. Jag tror AIK, Djurgården, Hammarby tippas ju 2, 3, 4 typ i
ja, men då har jag ju gigantiska alltså supporterskarer som trycker in ganska mycket pengar till klubbarna som gör att de blir starka. Och det är så starka varumärken. Men jag vet inte hur starkt varumärke AIK hockey är egentligen.
Jag tror man skulle kunna vara, men jag tror också att det handlar om en identitet. Jag tror att man skulle hålla till i Solna. Jag tror man skulle ha sin arena i Solna. Jag tror liksom, det tror jag skulle göra.
Och då har vi en markproblematik där.
Ja, absolut. Det liksom är, jo då. Men då är vi tillbaka med det där med prioriteringar och hur mycket det är värt och hur mycket Solna kommun tycker att AIK hockey är värt och så vidare. Va? Och lägger man inte ner det så är det svårt att hänga med i rulliansen, tror jag. På tal om det, vad känner du Thomas, behöver vi bli klar med Stockholm, ska vi något mer där?
Men jag tycker det är tråkigt och folk får gärna spy om de vill, men jag kan ju också känna så att när man kommer ut i landet och ser Färjestad mot Djurgården, jag menar, det är ju liksom årets match i Karlstad, för man tycker att det är så roligt att tvåla dit de där jäkla stockholmarna, eller ser man Leksand-Djurgården så säger man, gud vad skönt att vinna mot fiskmåsarna, för de tycker stockholmare är som fiskmåsar och bara skitar ner då. Så att det är ju liksom då, alltså det finns ett kärlekshat mot Stockholmslagen, och det måste vi också ha kvar för att den här sporten ska få lite känslor liksom.
Absolut, och frågar du mig så tycker jag att det är ett jätteproblem om vi inte har Stockholmslag i SHL eller att det går kräftgång i Allsvenskan, och det beror ju på många aspekter, just med det som du är inne på, medieintresset, det här som du är inne på med rivaliteten mot storstan, alltså, men samtidigt, om man inte är beredd att lägga in mer än det man gör just nu, från om det så är kommun eller liksom klubbarna i sig eller vad det är, då kan man ju inte få några friplatser heller, utan de måste rycka upp sig, de måste skärpa till.
Hur många mejl kommer du att få om det här, Abelsson, om det här?
Ja, jag vet inte. Det blir nog bra.
Och vilken region av Sverige är det som kommer höra av sig först? Liksom, sådär?
Jag är så sjukt ivrig att gå in på min quiz här nu. Jag fick ju liksom, jag har suttit och grubblat lite grann över att om det var för lätt förra gången, att Thomas dominerade, briljerade och klämde in det på 5 poäng.
Jag hade tur där, även en blind höna kan...
Ska jag köra igång direkt? Tiden går. Ja, visst. Behöver nog fan... Eller förlåt, vänta, vi behöver nog dra igång. Och då är det sms till mig
som
gäller.
Kör nu innan kolan hinner avbereda med och ta upp.
Han är inne på att svara på fem, vet du, så därför vill han vara redo.
Fan, jag måste ju skicka till bara dig. Annars så hamnar det ju i...
Men du kan ju berätta, du kan ju berätta reglerna lite igen.
Ja, jag kan göra det. Vi är ju ute efter en hockeyspelare då. Och det är ju på 5-4-3-2-1 nivån då. Och det är bara en av er som får svara på
och det är inte Kolan vet om det, att du har ju berättat för mig redan vem det är, ja, så att jag kommer vinna. Precis.
Det gjorde du förra gången också.
Ja, vi har ju en deal. Det jag glömde att säga, vi har en deal att jag har berättat svaret för Thomas.
Jag bjuder dig på Asahi under på OS och så får jag liksom rätt svar i quizen.
Ja. Asahi är en japansk öl, vill jag tala om. En silverfärgad burk, om ni undrar. Jag fick en sån av Thomas faktiskt i Peking. Han tyckte att jag gjort något bra. Är du redo, Kolan?
Ja. Jag är redo. Kör du.
Härligt. Fempoängsnivån. 2017 meddelade han själv via sociala medier att karriären är över. Då var han 34 år.
Jag chansar. Vad sa du? 2017?
Ja, via sociala medier. Tar du den här, då blir jag helt knäckt. Då kommer jag lägga ner podden. Eller quizen. Yes. Ja, då går vi vidare på 4. För Thomas har svarat på 5.
Jag har svarat då. Mm.
Yes. Då får inte du... Fyra poäng. På meritlistan finns bland annat en TV-puckseger med Stockholm och en SM-final med Skellefteå.
Ja.
Nej, jag kan inte. Du får fortsätta.
Fråga nummer 3. Representerade hela 6 SHL-klubbar i karriären. Från Skellefteå i norr till HV71 i söder. För övrigt lika många klubbar som Kolan har spelat för.
Åh, fy fan. Helvete, vad dåligt att jag inte kan det här.
Det är inte så många som har varit i 6 klubbar.
Nej.
Visst är det 6 på dig, Kolan?
Ja, stämmer.
Jag räknar snabbt.
Hockeyvagabond, kan man kalla för det? Eller vad finns annars?
Nej, jag kan inte. Fortsätt.
Nej, vi kör 4. Nummer 2. De 2 avslutande säsongerna tillbringade han först i Tyskland och sedan i England. Totalt blev det 438 SHL-matcher för denne stockholmare.
Åh, herregud.
Ja, den är inte skitlätt. Så du ska inte liksom känna så här att du är jättedålig nu. Utan försök ta det lugnt, andas, tänk igenom. Men stockholmare som har spelat 6 SHL-klubbar från HV i söder till Skellefteå i norr.
Det känns ju ganska dåligt när Thomas redan har svarat på första.
Ja, men jag kan berätta att jag har fel.
Åh gud vad bra. Ja, men då vill jag ha sista.
Ja, ett då. Föräldrarna är från Etiopien. Moderklubben är IK Bele, men det var i AIK han slog igenom.
Fan.
Ja.
Jared Hagos.
Bra! Super!
Nej, fy fan vad dåligt. Jag fick inte ens ihop vilket år han var född, för jag hängde inte med när jag skulle räkna där. Det är skitsvårt att räkna.
Äldre, 2 år äldre än vad du är.
Jag vet, men när du sa att han var 34 när han slutade 2017.
Men berätta han på sociala medier att han lagt av. Jag tror inte ens han hade sociala medier.
Skrev något Instagram-inlägg där när jag googlade honom, typ.
Betyder det här att jag vann nu, eller?
Alltid haft ett gott öga till honom.
Ja, en fin center. Han var väl över att spela NHL också några säsonger, eller om det var mest av.
AHL där.
Dallas, eller?
Ja, han spelade Texas Stars mycket där.
Precis. Ja. Nej, det var Jared jag var ute efter där, och det var väl lite svårt.
Jag kan berätta att jag på 5 poäng gick all in på Per Albrandt.
Bra att du sa det. Ja, precis.
Jag fick en känsla av att han är ju stor på sociala medier, och han la väl av efter HVs guld där, om jag minns rätt. Så att säga, liksom.
Fick du hybris efter förra, tror du, Thomas? Eller var det...
Jag ville ju liksom sätta en dubbelfemma där.
Men jag måste fråga er nu. Nu har jag lite ämnen kvar, eller mycket ämnen kvar. Nu får ni välja något så vi inte blir för lång här. Jag har alltså Tyrväinens matchstraff där uppe i måndags i Timrå. Jag har superbackarna Bengtsson och Hultström till SHL. Jag har kvalet Djurgården Timrå och så även hockeyallsvenska slutspelet. Finns det någonting, vilket ska vi ta, tycker ni?
Nej, men jag tycker att det här, det som börjar ske nu, att Bengtsson och Hultström kommer hem, hur det påverkar. Det här är inte de sista som kommer komma från från KHL och landa i Sverige. Och båda var med på OS också. Det jag hör när jag pratar med agenter och sportchefer är att alltså, allt sätts ju, vänds ju totalt helt om. Alltså när de har pratat med förlängningar med spelare, man har pratat med värva toppspelare från Hockeyallsvenskan. Nu blir det ju att man inväntar och ser vad det här KHL-raset, vad får det för inverkan. Så att det här påverkar ju silly season enormt och hur man bygger trupperna till nästa år. Och jag tycker nästan synd om de här spelarna i en tredje kedja i SHL, om det nu kan vara synd om dem. Det vill säga, de vet ju inte riktigt hur marknaden kommer se ut. Det kommer inte bli lätt att få jobb för en del spelare nästa säsong.
Kolan, vad känner du? Vad hör du? Du som är lite i snacket med spelare och sådär. Kommer vi att få en invasion av KL-svenskar till SHL?
Jag tror faktiskt det. Att de här två väljer att komma hem, det är ändå killar som inte är jättegamla och som är fruktansvärt bra. Så fler kommer följa efter, det är jag helt övertygad om. Och det gör ju att vissa spelare som kanske egentligen har ett muntligt kontrakt klart, det kommer ju, som Thomas säger, det sätts på paus. Och så kommer man inte se röken av det. Får man leta efter ny klubb att spela för. Så det är väl egentligen bara att skicka stort grattis till de killarna som lyckades förlänga sina kontrakt senaste två månaderna. För att det hade nog sett annorlunda.
Borgman och Rivik tänker jag på.
Ja, men Borgman är ju, han är ju fruktansvärt bra. Jag såg hans, han har ju typ näst bäst poängsnitt av alla backarna i SHL. Så att han har ju fått, oavsett, det spelar ingen roll. Men det är ju spelare som kommer hamna i kläm, helt klart.
Fick inte du ett luftkontrakt av Hammarby en gång i tiden, Abris?
Vad sa du?
Fick inte du ett luftkontrakt av Hammarby en gång i tiden?
Jo, Leif Bork. Ja. Vet du vem han valde istället? Christian Lechta, eller?
Aha.
Kom från Björklöven då.
Han det innebär att du kunde ha klubbdirektör i Frölunda nu, är det så du tänker eller?
Nej, men jag kunde spela Hammarby istället för han. Men han var lite bättre än vad jag var, så jag tyckte att Borken gjorde väl egentligen rätt, men det kanske, sen kunde det kanske ha skötts på ett annat sätt, men det är en annan historia som vi får ta.
Och det var första gången du hade en agent också, va?
Ja, jag hade ju Gunnar Svesse Svensson där sista åren, men den nu bortgångne, fantastisk person. Men jag tror inte han var inblandad i Hammarby-dealen där. Då hade de inte kunnat lurat mig sådär. Så att jag hade nog kanske kört något eget race där. Men jag skaffade honom efter det där. Kanske blev lite bränd då, så det var så. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men Läsche fick jobbet och det var väl värd.
Ja.
Lite bättre variant. Runt 250 hörde jag på Hultström. 3 eller 4 år. Jag kan tänka mig att Lukas Bengtsson ligger några 10 000 lappar högre än det. Det är väl ungefär där lönenivåerna kommer att ligga på de här. Runt mellan 250 och 300 skulle jag tro. Lite beroende på längd också, naturligtvis på kontraktet. Då. Men vad säger du Hultström? Vad säger du Kolan? Är det okej? En okej deal tycker du? 250 på 3 eller 4 år för en sån back?
Ja, det får man väl anse som ganska bra. De kommer väl kunna spara någon krona utav det där förhoppningsvis. Men det är ju ruggigt bra spelare. De kommer ju vara 1-2 i sina lag. Så att, och det är det man får betala för. En första back till exempel. Så det är bra investering.
Ja, jag trodde ju kanske inte att det skulle bli en riktig invasion. Jag trodde att det skulle gå mycket till Schweiz och sådär. Men vad jag förstår så är det ganska fullt i Schweiz. Så de har ju plockat in backar som Jussi Vainio och sånt här tidigare från Växjö. Så det är ju inte så att det vimlar av platser över där heller. Och sen är det ju dessutom jättefina backar som kommer loss från KL där, från Finland och från Tjeckien och sådär, som kanske går, som svenska backarna ska konkurrera med också. Sen så Mikko Lehtonen kanske blir leder liksom på marknaden och då... Så det kommer nog att bli mycket svenskar i svenska KL-backar och forwards och målvakter i SHL. Det är kanske tur att du slutar kolla nu. Konkurrensen är ju stenhård alltså,
Ja, det kanske går hela vägen ner i trean, vem vet.
När du kom in till Tjomberna och skulle förhandla kontrakt, så här, vi har tre KL-backar här på, som vi spelar här liksom. Kört för dig. Vad tror du om kvalet? Djurgården-Timrå, jag måste ändå ta upp det. Det är ju klart att de möts. Jag tror inte det är klart vilket som blir hemmalag i den avgörande matchen typ, eller hemmaplansfördel. Det kan väl inte vara klart, Thomas, än.
Nej, det är väl några poäng kvar att spela om.
Ja, men troligtvis
Djurgården. Alltså, i min bok så har Djurgården så mycket mer press och så mycket mer att förlora. Speciellt nu det här KHL-racet kommer fram. Det kan ju komma liksom 3-4 KHL-svenskar till Djurgården som har Stockholm som har hemmaplan. Och då blir det naturligt att spela för Djurgården, fast man kanske heter Joakim Nordström och är AIK-are. Och man har ju redan värvat Brodin och Kryger då, fast med SHL-kontrakt. Djurgården är det bättre laget om man ser till rosten. Timrå kan spela lite utan press, och utan press brukar funka i de här kvalen, så att jag tror att det är fördel Timrå.
Kolan?
Jag tror Thomas har lite fel, jag tror inte Timrå kan spela utan press, de är precis lika pressade som Djurgården är.
Fast de har väl mer att förlora än Djurgården?
Nej.
Mästarna.
Nej, de har lika mycket att förlora, båda kan ramla ur. Jag tror inte att någon Djurgårdsspelare mår sämre än vad någon Timrå-spelare gör. De spelar de samma grej. Så jag tycker inte att jag tycker faktiskt inte att
nu,
man kan säga
du,
så.
Nu får du avgöra, Abis. Vilket har mest press på sig, Djurgården eller Timrå? Det står 1-1 i omröstningen.
Jag vet inte riktigt där, men jag tar något så, så jag tycker Djurgården har fått in rätt sköna karaktärer där som jag tror kan ta ner den här pressen.
Vilket lag har mest press på sig? Vilket lag har mest att förlora?
Ja, bäst att förlora måste jag väl ändå säga att Djurgården har lite mer kanske faktiskt. Även om Timrå, alltså man får aldrig chansen att etablera sig. Men Djurgården absolut, man har Kryger och man har Brodin på gång in. Man har fler, Ola Alsing kanske.
Reideborn lär väl säkert komma tillbaka.
Reideborn, alltså man har verkligen chansen att bygga någonting bra där. Så att ja. Lite mer. Jag säger 60-40. Ja,
nu kommer det går inte att... Asarhi och ställer sig vid din dörr.
Det går inte att podda med. Ni går ihop er jävla arbetskollegor. Fan vad tråkigt det.
Bill och Bull.
Ja. Det här är hopplöst.
Myten om att jag hjälper han på quizen, det går ju bort nu i alla fall. Den har vi ju spräckt i alla fall då. För där var ju du. Där gick han ju bort rejält. Så att det var skönt. Vi får skylla Hockeyallsvenska slutspelet tar vi nästa gång, för det är inte klart än, kan vi skylla på, för att Tingsryd och Mora ska mötas i en direkt avgörande match, så att vi vet inte riktigt vilka som möts. Så det kan vi ta upp nästa måndag, för jag tänker avrunda nu.
Ja.
Ha det så bra pojkar, och tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wilson.